Hej kära radiolyssnare. Ni lyssnar på Radio Tyresö 91,4 MHz. I vår serie om religioner har vi idag kommit till ett ämnesområde som kallas kyrkohistoria, eller kanske snarare i vårt fall nu idag, kristen kyrkohistoria. Mitt namn är Leif Bratt och jag ska samtala med en expert på området, Mikael Öjermo, som är kyrkoherde i Svenska kyrkan här i Tyresö. Vi har ju träffats tidigare och gjort ett inslag, men då hann vi bara fram till, får man säga så lite ärovördigt, påvarnas förfall. De tappade i alla fall inflytande i den världsliga världen, om inte i den religiösa. Men en sak som inte hann med, om vi tittar på den religiösa arenan eller den kristna arenan utanför Europa, eller utanför Sverige ska jag säga, det var korstågen som skedde vid den här tiden, i början på förra millenniet. Varför gick vi ut på korståg?
Alltså det har ju med att göra att i det heliga landet då, kring Jerusalem, så hade man ju då politiskt sett då fått bort judarna. De försvann ju redan år 70 efter Kristus, när Jerusalem förstörs. Det är ju då romarna som går in i det heliga landet och de intar staden Jerusalem och fullständigt bara skövlar den. Och det är viktigt att veta att när man idag åker till staden Jerusalem så vandrar man inte på de gator Jesus gick på. För de ligger flera meter under nuvarande markyta. Utan den är återuppbyggd senare. Det här var nästan fullständig förstörelse. Och sen när kyrkan då är etablerad och blir stark och har expanderat färdigt i Europa, så liksom uppstår en längtan att få återvända till det hela landet, till de platser där ändå allt detta hade hänt som man läst om hemma. Så då tar man sig ner till Jerusalem och då finns det inga judar där, de är ju borta sedan år 70 då. Och det är istället arabiska stammar som då sedan några hundra år är muslimer, de flesta av dem, som finns där. Och det är de man då bekrigar för att inta staden Jerusalem.
Man vill göra Jerusalem kristet igen. Så man tycker att det tillhör den kristna kultursfären.
Ja, det är ju de platserna då där kristendomen har fötts, så att säga. Där Jesus har levat och där han är född och där han är avliden. Och på 300-talet så var en kejsarinna där, Konstantins mamma, och utmärkte då de här olika heliga platserna. Så det, man visste att de fanns där och man visste att de var liksom någonting man berättade om hemma i kyrkorna överallt i Europa. Men man hade inte tillgång till platserna. Och då längtade man dit helt enkelt. Och därför startar korstågen. Sen ligger en massa politik i detta också, maktambitioner och så. Men grundkänslan för korstågen, det var att återvända till det heliga landet och få se platserna.
Jag hade just på min tunga vad det här, den snälla versionen, för i alla fall skildras ju korstågen rätt grymma.
De är ju förfärliga och det är ju så att muslimernas ledare ofta är mer barmhärtiga mot de kristna än vad de kristna är mot muslimerna. Det här är inte en trevlig del av kyrkans historia. Men det var inte så att man skulle dit och omvända några människor eller med svärd liksom se till att folk blir kristna. Det har kyrkan gjort i ganska liten utsträckning, utan det var att få bort muslimerna och andra från det här området och kunna hitta tillbaka till de heliga platserna.
Vad kan du säga då? Vad fick det för, fick det några varaktiga konsekvenser? Eller kan man säga att det var ett misslyckat upptåg?
Nej, det lyckades ju då. Alltså man etablerade ju till och med ett kristet kungadöme i Jerusalem och det varade i några hundra år. Och sen försvann det och 1200-1300-talet sådär. Och sen så länge som Östrom, alltså det gamla romarriket, fanns kvar till 1452, då Konstantinopel gick under för muslimerna, då lyckas man ju upprätthålla den här kristna närvaron. Sen försvinner ju den och sen går liksom historien långt, långt, långt framåt i tiden. Innan den judiska staten, eller staten Israel, upprättas efter andra världskriget. Och då, sen dess finns det ju en kristen närvaro där. Det har ju alltid bott kristna sen korstogstiden i det här området. Men kontakterna med området efter 1400-talet var ju lite mer sporadiska.
För att bara förtydliga, man säger väl att Östrom är den östra halvan av det gamla romarriket. Precis. Så för att man inte tror att det var hela.
Nej, utan den österhalvan.
Med Konstantinopel som huvudstad eller vad vi ska säga.
Och så länge de har lite militär kontroll över det här området. Mot då arabiska stammar och så då. Som då under den här perioden blir muslimska. Så kan man hålla koll på Jerusalem så att säga. Sen försvinner de. Den politiska makten från väst över detta område.
Då ska vi gå över till, när vi har klarat av Europa eller utanför Sverige. Då går vi till Sveriges kristnande. Och när jag gick i skolan, då fick jag lära mig att Ansgar kom på 800-talet och kristnade Sverige. Hur sann är den beskrivningen?
Den är helt sann. Alltså, Ansgar är en historisk person och han finns beskriven i källorna och sådär och vad han gjorde och så. På 1000-talet så skriver Adam av Bremen då, som är en historieförfattare, en bok om honom och sådär. Så det stämmer. Det som inte stämmer är väl den här väldigt vackra bilden av att här uppe så är det massa vilda vikingar som dricker och har sig och plundrar och slår ihjäl med friskt mod. Och sen kommer den renrakade vita Ansgar som en ljusgestalt och predikar Guds evangelium och så blir alla dessa busar omvända och sen så frier de sina slavar och sen blir allting underbart i Sverige. Så var det ju inte. Här var en komplicerad, lång process, tog flera hundra år. Och vi kan se, har massor med exempel på att kristendomen och hedendomen i Sverige levde ju sida vid sida. Eller i Sverige, det här innan Sverige finns. Så att Ansgar är en historisk person. Han biskopsvigs för att kunna åka från Bremen upp mot Hamburg, Bremen upp mot Skandinavien. Och det här beror ju på att man då inte kommer längre österut med expansionen från Europa med kristendomen. Och det är också därför man drar till Jerusalem på 1100-talet. Därför att liksom man har kristnat så mycket man kan komma åt, så att säga. Och då vill man expandera ännu längre.
Och österut kom man inte där för att det tog Östrom hand om, eller vad?
Nej, det fanns ju då olika starka germanska stammar och sådär. Och de kristnas ju inte först väldigt sent. Litauen kristnas ju inte först på 1200-talet.
Men den här komplicerade processen i Sverige då, var det då, är väl det vi kallar svearnas rike då eller någonting? Det är ju innan Sverige.
Ja, det är ju småhövdingar då, vikingar.
Det är Mälardalen och lite ner och sådär. Och lite Skåne och kanske den tillhör Danmark eller vad det nu var för någonting.
Ja, och bor i Västergötland så säger jag att allting skedde i Västergötland. Ja. Så att det är ju småkungadömen då som den här Ansgar kommer till.
Ja. Och då kan någon hövding, kung, småkung vara kristen och någon småkung, hövding, lokalt sådär, var kvar vid asatro.
Precis, och smederna eller guldsmederna i byarna och de begynnade städerna, de gjuter både kors och torshammare. Vi har hittat formar med båda symbolerna i. Så här lever ju kristendomen parallellt med gamla föreställningar.
Kan man säga att det fanns religionskrig i Sverige på medeltid då? Eller nej. Man respekterade varandras uppfattning?
Ja, de slog ju säkert ihjäl varandra. Det gjorde de nog sådär, va? Men det var ju mer den tiden. Men det var inte så att Sverige är ju inte kristnat genom ett korståg. Ingen har ju tvingat kristendomen på oss. Utan långsamt så sker en infärgning av kristendomen i folks medvetande, i folks trosliv och i deras hjärtan, och ur det kommer då att majoriteten sen blir kristen. Ett mått på hur snabbt det här går eller hur långsamt det går, det är hur man byter namn från hedniska namn till kristna namn. Och när en majoritet av befolkningen verkar ha haft kristna namn, då kan man ju tänka sig att ja, men då var de kristna, då hade de identifierat sig med den kristna saken.
Om jag gör då en parallell till romarriket, för du sa att det tog ett antal hundra år. Det var ju, som jag förstår det från din förra redogörelse, att Paulus kommer till Rom 60 efter Kristus eller någonting så.
Ungefär.
Sen tar det ungefär 300 år innan kejsaren bestämmer att nu ska vi vara kristna.
Mm.
Och Ansgar kommer på 800-talet och några hundra år senare så säger Sverige vara kristnat. Jag har sett någon uppgift, Olof Skötkonung får ibland sägs vara den konung som kristnade oss eller?
Ja, det är ju då en berättelse, och det kan mycket väl vara sann att han döps över Husaby källa just i Västergötland. Och där finns en stor vacker kyrka, och år 2000 då så firades ett stort jubileum där nere. Det är ju bara en stor äng och sen en stor kyrka mitt ute på landet. Och det kommer folk från hela Västeuropa dit, och biskopen av Skara i Svenska kyrkan bjuder in massor med gäster och så här. Och så vet jag att man hade en trevlig middag kvällen innan och diskuterade, men det här, vi är inte säkra på att det här var sant, och framförallt inte just det här året för 1000 år sedan. Men då menade Salom att det spelar ingen roll, det var trevligt att träffas ändå. Så att man får ju på något sätt förhålla sig lite till att vi vet inte allt om detta. Mycket legender och så. En del historiska personer liksom är vi ju säkra på, Ansgar en sån. Men processen att kristna Sverige, den var långsam, väldigt långsam. Ja,
men det finns inte en kung, som är då i romarriket, en kejser som bara bestämmer nu i den här statsreligionen. Det finns inte i Sverige utan...
Nej, för Sverige är ju inte ett kungadöme än vid den här tiden. Nej. Utan det är ju Östergötland och Västergötland och upp, runt Uppland som är de tre starka platserna där det väl fanns då lokala kungar. Utan kristendomen, den färgas långsamt in i folks medvetande då.
Man krigade med varandra kanske för att få lite mer territorium, men någon religionskrig kan vi inte prata om.
Nej, det var det inte. Det var det inte. Däremot så var det så att, det första ärkebiskopssätet i nuvarande Sverige, det är ju då i Dalby utanför Lund. Och det kommer till 1060. Och i Uppsala får vi en ärkebiskop 1164. Och ärkebiskopen i Uppsala, han är antagligen engelsman. Och kommer från Alvastra kloster. Utanför, nere i Östergötland. Och nere i Dalby så är det en annan engelsk mission. Så att det ungefär som när vi skickade missionärer till Afrika på 1800-talet, så slåss de olika missionerna lite grann med varandra om inflytandet och så. Vi tror att Växjö stift bildades därför att en mission från en annan del av kyrkan gärna ville vara med i Sverige. Och då bröt man ur en liten del ur Linköpings stift och fixade till Växjö stift. Men vi vet inte säkert, men vi tror att det var sådana spänningar.
För mig blir ju i alla fall då, jag tror du också nämnde vikingarna, men för mig är ju då vikingarna samtida med den här, alltså 800-tal, då börjar vi prata om vikingar. Mm. Och sen försvinner väl de ur historiebrukna på 1100-talet, någonting sånt. De verkar ju vara de är samtida, och de var ute i Europa. Kanske också då ett kristet Europa. Kan de ha fungerat indirekt som någon slags missionärer som infärgade Sverige?
Ja, så först var ju de då ett hot mot kristendomen. Det finns ju en händelse då när vikingarna kommer över till Lindisfarne i England och bränner och förstör och våldtar nunnor och sådär.
Men det är ju på den tiden, då är ju asatron stark.
Ja, visst, absolut. Och de tyckte ju inte om kyrkan och så här. Men sen blir de ju då kvar i England. De övervintrar där och det ena med det andra. Va? Och det är klart att de är ute och rör sig i ett Europa. Både, de tar ju Paris, de är nere i... utanför Moskva, nere över där. Så att de får ju hem kristendomen på massa olika sätt. När de liksom kom sig till besinning, va, efter detta, ja. De här anfallen och alltihopa. Så det är klart att vikingarna med sitt farande mötte ju kristendomen på massa olika sätt. Det gjorde de.
Så de hjälpte till att färga in Sverige?
Ja, det tror jag man kan säga. Och det var också så att det var lite olika kristendom de mötte, va? Den som var i England var på ett sätt, och den de mötte borta i Ryssland, det var ju det som sen blev ortodoxa kyrkan. Så det var lite olika influenser som kom in, va?
Ska vi då gå framåt till Luther som kommer? För nu har vi blivit kristna. Och då använde vi ett begrepp, i alla fall som jag fick lära mig i skolan. Det var att vi blev protestanter. Då undrar jag lite grann, varför blev vi protestanter? Hur kom den hit? För mig, protestantism hör ju ihop med Luther. Och då blir min slutsats att då måste ju Ansgar ha predikat någon annan slags kristendom än vad Luther gjorde. Eftersom vi bytte fot.
Absolut. Alltså Ansgar var ju då romersk katolik. Alltså den enda kyrkan som fanns i västerlandet då var ju den som hörde ihop med Rom. Det var en enda organisation i stort sett. Det fanns lite varianter ut på de brittiska öarna och sådär. Så att Ansgar är ju romersk katolik. Han är biskopsvid vid den katolska kyrkan. Den kyrkan som vi etablerar i Sverige runt 1100 med de här biskopssätena i Lund och Uppsala, det är den romersk katolska kyrkan. Sen erkänner Svenska kyrkan hela sin historia. Så att jag som inte är romersk katolik anser ändå att min kyrka är den som grundades av Ansgar. Han kom hit med kristendomen, alla Rom. Och sen gick det då 500-600 år, och sen uppstår reformationen i Tyskland. Och då beslutar sig Sverige, som då är ett land, ett kungadöme, för att vi antar den lutherska bekännelsen. Och det sker 1593 i Uppsala, Uppsala möte. Men vi erkänner hela vår historia, och i alla gamla svenska kyrkor och domkyrkor hänger ofta listor på alla biskopar eller alla kyrkoherdar. Och de börjar alltid med katolska, första katolska va. Och sen för man fram, det finns inget brott på 1500-talet utan det är samma kyrka. Men där måste det här ordet protestant, det måste alltid förtydligas. Alltså svenska kyrkan är en evangelisk-luthersk kyrka sedan 1500-talet. Och det innebär då att vi är evangeliska, vi står på Bibelns grund och delar de bibliska berättelserna. Och dessutom alla gamla bekännelser från kyrkans första tid. Sen är vi då lutherska, evangeliska först, sen lutherska. Och det innebär då att vi har antagit ett antal lärodokument från 1500-talet som var viktiga under reformationen. Och det här arvet går vidare då i vår identitet. Men protestanter, det är liksom ett samlingsord för alla de grupper som gjorde uppror mot eller bröt mot den romerska katolska kyrkan på 1500-talet. Och då får man in delar av reformationen, bland annat kring en som heter Jean Calvin i Genève och lite annat som vi inte delar syn med. Så att det rätta är att kalla svenska kyrkan för en evangelisk-luthersk kyrka. Så med protestanter känner vi oss inte riktigt hemma med.
Då får jag skylla på min lärarinna då.
Ja, som
hon använde det. Det fanns en person, Huss också, du sa Calvin. Huss, han brändes han. Han var protestant, han protesterade mot påven i alla fall, så mycket tror jag.
Ja, han är ju då förreformatorn. Alltså i Tjeckien så uppstår det rörelser bland människor och de får fokus på den här John Huss. Det är 1400-talet, alltså långt innan reformationen som vi känner den. Och han ifrågasätter då påvens auktoritet, han har en annan syn på Bibeln, han vill att den ska läsas på folkspråket. Så det är alltså en rörelse som börjar långt innan Luther. Va? Vi ser ju ofta att Martin Luther då, han får plötsligt i den lilla staden Wittenberg i Tyskland insikt om hur Gud vill ha det med människan. Och klon då är för Luther, det är att människan blir frälst av tron alena utan lagens gärningar. Alltså du behöver inte göra dig förtjänt av att bli mottagen i Guds famn i evigheten.
Du ska börja tro.
Precis va. Goda gärningar, det behöver dina medmänniskor men inte Gud. Och det är då en upptäckt då som Martin Luther gör. Och så går han och spikar upp de här 95 teserna på Slottskyrkans portar. Och sen är det liksom igång va. Men det där är ju inte riktigt hela historien. Utan det här har ju funnits under 100 år minst i Europa. John Huss är en av dem, det finns flera andra vid universiteten, i de romersk-katolska munkordnarna, så kommer nu någonting fram som vi kallar för humanismen, bibelöversättning, vetenskapligt arbete, vem har skrivit här de här heliga texterna vi läser och så. Och så blir katolska kyrkan upprörd och har svårt att hantera dessa människor. En del tar man hand om på ett vettigt sätt, Franciscus och en, 1200-talet. John Huss tål man inte, honom bränner man va. Och det är också en politisk händelse förstås då, att det är makt som står på spel. Så att Martin Luther måste man se i ett sammanhang av andra rörelser. Han är liksom inte unik va, men han är enastående.
Han är en talang.
Ja, det var han definitivt. Och sen hade han ju då tillgång till den tidens teknologiska spetsteknik va.
Boktryckarkonsten.
Ja. Och det är inte de tjocka böckerna vi pratar om, utan det är småskrifterna. Som kunde tryckas av boktryckare som naturligtvis tjänade förmögenheter på reformationen. Därför att det varit såna enorma upplagor av detta och det såldes ju.
Det gör ju dagens spetsteknologi också, de här nissarna som har kommit på dem. De är rätt förmögna också.
De är också rätt förmögna. Och då sprids Luthers och andras tänkande i småskrifter. Det är som små häften bara. Och det är det som är reformationen. Va? Inte där att man spikar upp några teser, det vet vi inte ens om det var sant i Wittenberg, utan att det sitter människor vid talgljuset runt om i Europa och läser småskrifter från Martin Luther och har med sig hela den här bakgrunden från humanismen, John Huss, en kille som heter Erasmus av Rotterdam som också var en viktig person va? Det är här det händer.
Men får jag fråga då, det är ju som jag jobbade i min ungdom som reseledare i Rumänien. Och där förbjöd man stencileringsapparater för då illvillig information som alltså utifrån regeringens perspektiv skulle inte kunna spridas eller försvåra spridningen i alla fall. Mm. Det här var ju också något slags revolutionärt att då sprida småskrifter. Och om den fortfarande katolska prästen kom och såg man satt vid stearinljuset och läste en olämplig skrift, var inte det olämpligt?
Jo, det var ju olämpligt då på olika sätt. Men vi ska också veta då att tidigare har vi tänkt på att då kom först reformationen och sen kom motreformationen. Där katolikerna liksom gav igen, så att säga. Va? Nu ser vi ju i modern historieforskning att det här är samma rörelse. Så katolska kyrkan förändras också under den här tiden. De har viktiga personer som liksom tolkar om den romerska katolska kyrkans sätt att se på saker och ting. Jesuiternas grundare Ignatius av Loyola är ju en sån, en spansk militär som blir omvänd och börjar arbeta på ett nytt sätt. Och så att det är liksom samma händelser, men den sprids sönder på det. Den bryter sönder kyrkan. Det hade inte hänt innan så ofta.
Försvinner då också avlatsbreven i den katolska kyrkan?
Alltså, ja, de finns ju kvar. Alltså,
fortfarande idag?
Absolut. Katolska kyrkan anser ju att avlaten fortfarande är ett fungerande system. Va? Ja. Men har ju tolkat om det så det går inte till som det gjorde på den tiden. Men avlaten försvann ju i de reformerade församlingarna bland lutheraner. Och de här Jean Calvins lärjungar försvann ju det.
De som har tappat sin kunskap från skoltiden i vår generation, så ska vi säga avlatsbreven var ett slags att köpa sig fri från sina synder och ända kunna komma till himmelriket.
Ja, kan man säga så. Och då var ju Luthers stora grej då att säga att man kommer till himlen därför att Gud vill att du kommer dit. Inte därför att du betalar för dig eller att du utför goda gärningar för Guds skull. Nej. Goda gärningar behöver din granne. Att du ska hjälpa honom. Men Gud behöver inte. Och det var liksom den stora grejen med Martin Luther. Va? Detta tron alena utan lagens gärningar. Mm. Och det andra var Bibeln. Alltså det är Bibeln som ska styra kyrkan. Mm.
Du har då kommit in på makt och maktspel. Och var det så i Sverige också att när Gustav Vasa då vänder Rom och påven ryggen och antar den lutherska tron, var det del i ett maktspel eller alltså Gustav Vasa ville tillhöra den tron därför att?
Alltså vi tänker ju ofta så här att det här hände 1517, då spikar Luther upp de här teserna och sen blir folk lutheraner och sen är det ordning och reda på torpet så liksom. Det gick ju inte till så, utan det är en massrörelse, den är svår att beskriva, det finns både bland de som lämnar katolska kyrkan och de som håller sig kvar i katolska kyrkan. Och sen dröjer det liksom flera årtionden in på 1500-talet innan de här skillnaderna riktigt kommer i dagen. Och så får vi då en politisk situation i Sverige med Gustav Vasas söner. Då vi ömsom håller på att bli under Polen och katoliker och ömsom hamnar under Karl den IX som är kalvinist och gillar den här Jean Calvin. Så att det bryts under de här årtiondena fram ett mönster som ingen liksom hade kunnat förutse riktigt. Så då när de där liksom, vad ska man säga, de oklara åren är över, då kan man då ha denna riksdag i Uppsala möte och bestämma att ja, men nu är vi lutheraner här allihopa.
Men det är väl trots allt så att Gustav Vasa bryter med Rom och påven?
Ja, det gör han. Och det handlar ju då om ekonomi och lite sådär.
Ja, det var det jag var inne på, makt. Och, ja, han såg lite business i det hela.
Att absolut, byta. Han slapp ju att återbetala pengar då han hade lånat ifrån hansestäder som var katolska. Så att han hade ju en vinst av detta. Men det var nog inte så att han uppfattade att man hade några radikala brott mot den katolska kyrkan.
Nej, men för honom var det kanske inte en religiös fråga utan det var en mer världslig fråga. Det var praktiskt att bryta.
Det var väldigt praktiskt att bryta. Ja.
Vi har pratat då om evangelistisk och luthersk. Men det fanns också ett begrepp som används i det här floran av etiketter. Om man är reformärt, vad är man då?
Alltså de reformärta då, det är de som är efterföljare till den här Jean Calvin i Schweiz. Och det är då, det finns några gestalter där. Det finns en annan som heter Zwingli som finns i Bern. Så Schweiz är en stad mitt i Europa då, norr om Alperna, men nära Italien. Där väldigt mycket av de här moderniteterna kommer fram då. Jean Calvin är fransktalande, flyr in till Genève för att få skydd och vistas där i stort sett hela sitt liv. Prästvigs aldrig, varken i katolska kyrkan eller i någon egen ny kyrka, utan han är lärare kan man säga i staden Genève. Och hans skrifter, hans predikningar, hans tal sprids av lärjungarna. Och de reformärt kristna, det är de som har bakgrund då i de här kyrkorna. Det finns nästan ingen reformärt kyrka i Sverige. De har aldrig fått insteg här. De finns ju i Skottland till exempel, de finns i Nederländerna, de finns i Frankrike, där kallas de för hugenotter. Och de flydde sen från Frankrike till bland annat Berlin. Så den goda maten i Berlin har med reformärt kristna att göra, som flydde, tog med sig fransk kokkonst till Berlin.
Det är det vi kallar den här Bartolomé-natten, va?
Bartolomé-natten 1572, då mördas alltså massor med hugenotter, reformärta, så flyr man. Och det är ju sen då via Holland och Skottland som detta hamnar i USA. Så i USA är ju jättemånga av de stora kyrkorna reformärta kyrkor.
Går på Calvin då?
Ja, går på Calvin.
En annan sak med Luther då, innan vi lämnar den här tiden. Vi får ju läsa att Luther sitter på våra axlar och alltså, tråkmåns. Vi får aldrig ha roligt för Luther. Mm. Varför har han fått den där stämpeln?
Ja, det är väldigt, väldigt orättvist. Martin Luther var en person som arbetade fruktansvärt hårt. Han skrev som en galning. Det är en hel vägg på universitetsbiblioteket i Uppsala med hans skrifter. Han stod i ett skeende som gick väldigt fort, där han var tvungen att tolka och försöka förstå vad som hände och så. Han skrev mycket förfärliga saker. Han var ju bland annat antisemit, som alla på den tiden nästan. Men han hade kontakt med rabbiner för hebreiskans skull. Men han var en förfärlig person på många olika sätt. Men det viktiga i vårt arv från honom, det är ju då den delen av hans teologi som handlar om att vi blir mottagna i Guds famn utan att ha gjort oss förtjänt av det. Sen gifte han sig ju med sin underbara Käthe von Bora, som var rekorderade kvinnan, den första evangeliska prästfrun. De får ganska mycket barn, han älskar dem, han gråter som ett barn när de mister en del av sina ungar. Man gjorde ju det på den tiden. Han är glad, han spelar och sjunger och älskar psalmsång och skapar ju den lutherska psalmskatten. Kanske lite manodepressiv, kan man ana ibland när man läser om honom. Drack naturligtvis alkohol, vitt vid helst, tror jag, med en öl. Och så det var en levnadsglad, fantastisk person. Nej, sen kommer ju 30-åriga kriget, va? Och då blir det ett förfärligt läge för de kristna i Europa. Både katoliker och reformärta och lutherska evangeliska. Och då efter det så inser ju de kristna då att ska man klara sig här i världen så får man vara sparsam, sköta alkoholkonsumtionen, se till att man sparar för efterlevande. Och inte minst i England blir det här väldigt starkt. Och nu ska vi veta att nu är liksom adeln lite grann på tillbakagång. Och du har istället köpmännen i städerna. Och de etablerar sig som en samhällsklass. Början på medelklassen som vi har idag, va. Och då är det sparsamhet och så som är viktigt. Och vi kallar dem för puritaner. De rena, va. Pure. Och det är de som skapar det här, att i vår kristendomsförståelse så är hårt arbete, skötsamhet och sånt viktiga inslag. Sverige hade inte kunnat uppodlas ända upp till polcirkeln om vi inte hade haft denna kristendomsförståelse som vi fick från puritanerna. Men det är inte Luthers fel. Han trodde att Jesus snart skulle återkomma. Han var väldigt övertygad om tidens slut. Så han var inte så intresserad av att jobba hårt eller organisera kyrka på något vis.
Men varför gör vi inte kopplingen till puritanerna utan Luther får bära den här tagelskjortan?
Ja, det är ju ett sätt att förenkla historien som är lite komplicerad annars.
Du sa inledningsvis här på det här svaret eller beskrivningen, det blev en förfärlig situation. Kan du förklara vad
det var? Ja, det var ju ett krig som pågick i 30 år. Det började fram och tillbaka. Både katoliker och andra kristna grupper led just enorma förluster. Det var en fruktansvärd katastrof. Det finns ju så här massaker ungefär som massakern under Vietnamkriget, va? Staden Marbury till exempel, där mycket människor då, de var alltså reformationens folk då, dukade under i stort sett hela stan. Så det var en fruktansvärd tid. Och efter det så insåg ju alltså de kristna i Europa, oavsett vad de tillhörde för någonting, att vi kan inte ha det så här. Och då uppstår ju den ur den västfaliska freden då. Det vi brukar kalla den västfaliska ordningen. Det vill säga staten måste vara religiöst neutral. Och sen får man liksom undvika religionskrig i varje fall. Och det ja. Gjorde man ju sen då.
Ja, för innan hade man väl bestämt att den tro försten har, den tron har hans rike.
Ja.
Det var och då ju var det förstendömen vi pratade om. Så det blev en mosaik kan man väl säga då av...
Ja, det blev det ju.
Ja.
Ja. Och det var ganska komplicerat. Utan sen föds ju då den sekulariserade staten. Och det är mer eller mindre. Men Sverige har ju en statskyrka fram till 2000. Svenska kyrkan är ju en del av den svenska staten. Tills för 13 år sedan. Men i princip så innebär ju slutet på 30-åriga kriget fred. Västfaliska ordningen. Vi skiljer staten från religionen. Och det har varit i ordning då, det har varit bättre.
Du var ju då inne på 30-åriga kriget och de förfärligheter som skedde då. Den här Gustav den andra Adolf, igen hänvisar jag till skolan, han är ju en av våra hjältekonungar trots då de här ja, förfärligheterna. Och vi kallade ju det ett religionskrig. Men var det också en makt? Alltså han drog nytta av de här spänningarna och försökte vidga sin sfär eller... Var han genuint så att säga, troende och skulle försvara luthersk tro? Eller?
Ja, genuint troende var han ju. Ja, men det var ju den tidens människor. Ja. Liksom att vara otroende, eller så, det fanns ju inte på kartan riktigt. Nej. Vi måste förstå det. Va? Men det är klart att det här uppstår det då en situation nere i Europa som gör att det öppnar sig arenor för att åka ner och ta land. Och det gjorde ju han. Han skickade ner sin flotta. Han står själv och ber för dem när han ser att de seglar iväg från Stockholms södra skärgård. Och de hamnar på ryggen tror jag det var, va? Och tar sig sen ner i Europa. Och försörjer sig sen då. Så det är ju självförsörjning under krig. Va? De får plundra och ta oss nog grejer och så här. Så sen pågår ju det här som en maskineri som man inte kan få stopp på. Hans ambition var väl antagligen att snå sig lite land och skaffa inflytande och hade väl lite storstilade drömmar för sin egen person och för vårt enkla kungarike då som skulle kunna bli något mer.
Ja, vi var ju en stormakt på den tiden, fick jag i alla fall lära mig skolan.
Det var vi och vi behöll ju de här tyska, nordtyska besittningarna ganska länge sedan.
Men om vi då pratar om då kyrkan och om det nu var kungarna som använde kyrkan för sina ändamål eller om kyrkans... ärkebiskopar var de som... Alltså det jag är ute efter det är vem bestämde egentligen? Vem var mäktigast, ärkebiskopen eller kungen? Även om vi nu pratar 15, 16, kanske 1700-tal.
Ja, alltså om vi pratar 1700-tal rör oss fram i tiden lite grann då blir ju Sverige en militärdiktatur. Alltså under Karl den 11 och Karl den 12 då blir ju Sverige ett rike helt inriktat på krig. Och man ska erövra Ryssland och sådär va. Och då blir ju kyrkan en del av statsapparaten. Och prästerna startar folkbokföringen i Sverige för att få fram nya soldater. Men samtidigt så var det så att prästerna bevarade sin frihet. De tänkte säga vad de ville från predikstolen och sådär. Så det är inte så att kyrkan bara var ett redskap i kungens hand. Och man satte aldrig präster i fängelse i Sverige för vad de sa. Utan där bevarade man predikstolens frihet. Och det är ju någonting som vi fortfarande är väldigt noga med. Jag menar, om det kommer in människor som har diverse åsikter i våra politiska församlingar, Svenska kyrkan till exempel. Så är ju inte det någonting som påverkar hur vi förkunnar Guds ord. Där står vi ju för oss själva. Det finns många exempel på under historien när liksom kyrkan har... värnat sin frihet mot kungamakten och också mot adeln. Vi var ju händerna på adeln va? Det var de som byggde kyrkorna och sådär. Men prästerna ville ju att adelsfamiljen skulle fira gudstjänst på samma villkor som alla andra. Greven ville sitta på fin läktare och inte beblanda sig med resten. Det här var bland annat en hård strid i flera hundra år. Va? Kyrkan sa att ja, men ni ingår ju i Guds församling. Välkomna hit. Ni kan inte liksom... Här är vi alla bröder och systrar va? Så det här har alltid varit ett spänningsfyllt förhållande mellan den världsliga makten och kyrkan.
Nu har vår halvtimme gått och man rycks med i dina berättelser, Mikael.
Ja.
Så vi hann inte riktigt med idag heller vad vi skulle.
Men 1718 typ sådär, det var inte så dåligt.
Det var inte så dåligt. Jag hoppas jag får återkomma med fortsättningen, för det hände ju saker sen i Sverige, religiöst sett även senare, efter 1700-talet.
Jag kommer gärna tillbaka dig.
Jag tackar dig så länge.